Vågar Finland vara kaxigare mot Ryssland nu när vi kan vifta med NATO-flaggan och snart också har vårt nya amerikanska försvarsavtal att visa upp? Eller riskerar vi att reta upp den ryska björnen om vi ersätter den försiktiga finlandiseringen nu med en aggressiv amerikanisering? Ja, det här är högaktuella frågor som vi ställs inför nu när östgränsen har stängts samtidigt som vi knyter allt närmare militära band med USA. Och frågor som vi nu ska diskutera här i Nyhetspodden. Jag heter Johannes Taberman och med mig har jag Charlie Salonius Pasternak, äldre forskare vid Utrikespolitiska institutet. Välkommen hit igen.
Tack, tack.
Vad säger du? Vågar Finland vara kaxigare, tuffare nu mot Ryssland? Till exempel om vi tänker på det här beslutet kring att stänga östgränsen när vi har NATO i ryggen och USA närmare oss.
Det är uppenbart att finska politiken mot Ryssland har förändrats. Jag skulle säga att den har förändrats mest på grund av Rysslands expanderade krig mot Ukraina från början av 2022. Alltså, visst har det förändrats, men det har förändrats på grund av Rysslands aktioner. Jo, det fanns ju vissa som var rädda att när Finland blir NATO-medlem så nu ska vi agera helt liksom, våghalsigt gentemot Ryssland. Jag ser inga tecken på det. Jag ser tvärtom att man har kunnat agera mer normalt, så att säga. Man säger att det här är inte OK, då till exempel gällande situationen vid östra gränsen, istället för att fundera att vad är det som vi ska göra och inte göra och så vidare. Men samtidigt vet jag att man har, då det har kommit förslag från andra länder att hej, vad om vi skulle göra en sån här övning? Eller vad om vi skulle ha de här B-52 amerikanska bombplanen flyga så här och så här? Har man från finska sidan sagt att nej, det finns ingen militär nytta i det här. Så jag tror att förhållandet till Ryssland har förändrats, men det har blivit hälsosammare på ett sätt utan att det skulle bli på något vis våghalsigare.
Så du tycker liksom att det att Finland till exempel stängde östgränsen, det var ett helt normalt agerande med tanke på läge nu?
Alltså det var ju exceptionellt agerande, men helt normalt med tanke på situationen som Finland placerades i på grund av ryska statens aktioner. Ryssland försöker man ju säga att nu är det Finland som har gjort något exceptionellt. Men det är bara för att Ryssland började, så att säga. Mm. Det är Finland som reagerar. Och det här ser vi gång på gång. Men den tanken, så är det kanske lättare nu och då att reagera. Nu när människor har avvaknat till hurdan Ryssland är som en statlig aktör. Och Finland är medlem i ett, ska vi säga, lite omvaknat EU och i NATO. Så gör det ju lättare.
Regeringen ska nu i början av veckan bestämma om Finland fortsätter hålla sin gräns mot Ryssland stängd eller öppnar den igen, för att det är på torsdag som den går ut, den här stängningen. Skulle du säga liksom att det är att vi från början beslöt att stänga östgränsen oberoende av om den fortsätter att hålla stängd eller öppnas? Är det här just ett tecken på styrka från vår sida eller svaghet?
Jag tycker att det är styrka. Man visar att man har lärt sig från 2015-16 och då visar ju Ryssland att man kan öppna det här flödet av människor och sen kan man stänga det. Så jag tycker att det var en styrka att man visar att vi har lärt oss från det här.
Att vi går inte med på att förhandla om
de här frågorna. Vi går inte med på att förhandla för vad som helst. Och sen är det ju nog klart att finska förhållningssättet till ryska aktioner som en helhet har förändrats. Det finns inte mera en lika stark känsla att om vi bara beter oss väl så då kommer Ryssland behandla oss väl. Vi ser det ganska klart att Ryssland ser oss formellt som en fientlig stat och vi kan kontrollera det som vi gör. Mm. Men Ryssland kommer alltid att hitta på en orsak att göra det som de ändå vill göra.
Och det vad vi nu gör, det är ju att vi söker oss allt närmare USA och Finland kan nu gömma sig under NATOs försvarsparaply. Samtidigt gör det här ju liksom vår östgräns till både NATOs och EUs yttre gräns. På många sätt en geopolitisk röd linje kan man säga. Så hur mycket tryggare kan vi känna oss nu? Jag menar, finns det inte risk för att det här liksom provocerar Ryssland till nya övertramp när man gör liksom vår östgräns till en gräns också för hela väst?
Det finns absolut en orsak varför Ryssland inte ville att Finland och Sverige går med i NATO. För att det förstärker hela det här områdets försvar. Det är samma princip varför Ryssland absolut inte vill att Finland på något vis genomskådar och funderar på nytt demilitarisering i Åland. För att alla sådana här aktioner gör vårt område säkrare och minska Rysslands möjligheter att påverka finsk-svensk eller annan säkerhet. Jag måste säga att från ett finsk säkerhetsperspektiv så är ju kombinerad EU-NATO-medlemskap det att vi har hållit vårt försvar i gott skick, och finska försvaret är kanske i bästa skick det har någonsin varit just nu.
Mm.
Och sen fortsatt nordiskt försvarssamarbete, så det är allt bara positivt. Men det hotar ju inte Ryssland alls. Det enda, så att säga, problemet från Rysslands perspektiv är att de inte kan försöka påverka oss lika mycket.
I Ryssland ser man säkert inte med blida ögon på det ändå att Finland nu snart ska skriva under det här egna försvarsavtalet, DCA-avtalet med USA. Riksdagen ska klubba igenom det här avtalet den här veckan, och nästa vecka ska det här historiska avtalet undertecknas i Pentagon. Och det här betyder att vi kommer att stå närmare USA än någonsin tidigare, kan man väl säga. Finns det inte samtidigt risker med att sitta så djupt i USAs famn i ett så här spänt världspolitiskt läge, samtidigt som vi inte vet vem som styr i USA om ett år?
USA har gjort beslut efter andra världskriget att om man vill vara allierad i Europa gäller det att höra till NATO. Så den här politiska alliansen NATO är en sak. Och sen den här försvars-DCA- paketet, det gör det möjligt att operativt försvara varandra, eller för USA i praktiken att stödja Nordens försvar. Så de här försvarssamarbetsavtalen, de gör det bara möjligt att i praktiken göra det som man lovar att göra innanför ramen av NATO-alliansen.
Men jag tänker fortfarande att när vi inte vet, till exempel om Trump blir president nästa år, och vi vet att han har inte varit någon jättestor NATO-fan, och nu liksom
absolut.
Bygger vi ännu mer av vår liksom försvarskapacitet på något sätt på förväntningen att USA backar upp oss? Finns det inte risker med det här?
Om vi skulle göra beslut nationellt att vi kör ner vårt försvar, absolut då. Det är inte så att mitt i allt skrotar vi finska försvarsmågan och finska försvarsplanerna och tar något utomför. Utan vi behåller det här. Men det är mycket mer sannolikt att vi får någon hjälp. Gällande sen Trump, jo. Om jag sitter nu i NATOs högkvarter så är jag ju ganska orolig om Trump blir vald. Vi vet för decennier redan så gillar Trump inte internationella organisationer.
Mm.
Det som han inte har något problem med är bilaterala förhandlingar och bilaterala förhållanden. Och det är därför kanske i en situation var vi ser en andra Trump-administration, det är ännu viktigare att ha det här bilaterala amerikanska försvarssamarbete. För att det är något som Trump kan säga att okej, det här är nyttigt för båda av oss. Bra, ni köper amerikanska jaktplan, vi skickar robotar dit. Det är en sån här transaktionell säkerhet som Trump förstår mycket bättre än det här NATO-internationella organisationssaken som man uppenbarligen inte förstår allt.
Så ur Finlands perspektiv är det här egna försvarsavtalet med USA en form av riskhantering då?
Absolut. Mm. Riskhantering. Och sen helt praktiskt igen kommer det ju att möjliggöra en viss typs försvarsplanering som ger djup till Finland. Bara konkret, det är inte alls omöjligt att finska jaktplan i framtiden kan göra någon operation ovanför finska luftrummet, flyga tillbaka till Sverige och där ladda på mera amerikanska robotar och flyga ut.
No, Finlands historiska snabba NATO-process, den har fått stor uppmärksamhet och det kommer säkert skrivas mycket om dem i historieböckerna. Däremot har det här DCA-avtalet, DCA-avtalet, tycker jag fallit lite i skymundan. Det har inte debatterats lika mycket bland våra beslutsfattare eller bland befolkningen för den delen. Jag menar, en hur historisk händelse är det här att Finland skriver ett sådant försvarsavtal med supermakt som
Någon kunde ju säga att vi hade lite likadana med Sovjetunionen här och VSB-pakten, men vi går inte i det, utan det där visst är det historiskt och juridiskt är det lite annorlunda än NATO, och det här är orsaken varför jag har tyckt att det är oerhört viktigt att man har en genuin debatt offentligt men också i riksdagen, för att faktum är att man kommer att de facto ge en liten del av finsk suveränitet bort.
Vad menar du med att vi ger en del av vår suveränitet bort?
No, som vi redan såg i det här norska avtalet och så i svenska som säkert finska ser ganska likadant ut så där i stora drag.
Mm.
Så visst kommer man ju överens där att det finns vissa brottsfall till exempel var man gör formellt saker tillsammans men man låter amerikanska myndigheter, till exempel militären, ta hand och sen straffa.
Jag tror att det är många som frågar sig liksom vad det här just försvarsavtalet betyder helt i praktiken. Det har inte offentliggjort, så vi har inte fått se de här detaljerna, men som du var lite inne på, så Sverige har undertecknat sitt eget avtal också, Norge. Vad kan man dra för slutsatser av våra grannländers avtal, och kan vi vänta oss att vårt kommer att se någorlunda likadant ut?
Jo, om man tänker militärt så kommer det betyda att det kommer att finnas områden som är i samanvändning, och innanför de där områden finns det små områden på någon militärbas till exempel. Bara amerikanerna har automatiskt tillgång till. Det här krävs helt rent juridiskt om till exempel USA vill förhandslaga material här som ju är nyttigt. Det är snabbt att flyga människor in hit, men om man vill förhandslaga material här.
Talar vi alltså om små amerikanska militärbaser, eller vad talar vi om?
Alltså jag skulle säga så här att en finsk militärbas var det byggs en eller två byggnader, kanske underjordiskt förråd, var man till exempel, det kan finnas några amerikanska underrättelsepersoner som säkert dagligen samarbetar med finska kollegor, men man vill ändå ha bara ett område för amerikanerna. Mm. Kanske man har till och med någon underjordisk förråd var det finns en liten del som hör bara till amerikanerna. Men i ett krisläge så kan ju amerikanerna säga att hej, ni vet att det finns 50 extra robotar här. Använd dem.
Men när du talar om det här att amerikanerna kanske kan förvara då krigsmaterial här på finsk mark. Hur är det till exempel med kärnvapen? Vet vi om USA får placera något kärnvapen? Eller?
Jo, vi vet att de inte kommer att göra det helt av praktiska skäl, men också på grund av att man gör det mycket klart att man ändå vill följa finska lagar. Finska lagar förbjuder det här, men sen helt praktiskt vet vi inte. Finns det en möjlighet att i en krigskrissituation var NATO har gjort kollektiva beslut att använda ett amerikanskt kärnvapen? De här B-61-bomberna är ju amerikanska kärnvapen, och sen är det bara holländska, tyska, vissa andra länders jaktplan som använder dem. Att ett sånt plan någon gång skulle landa i Finland, jo. Men som du hör så är det liksom hemskt många steg som måste ske, och allt har gått fel då. Mm. Så inte kan man ju säga att inte någonsin, men det är en diskussion som borde föras i Finland, inte på grund av det här DCA-avtalet, men på grund av NATO-medlemskapet. Hur förhåller vi oss till samarbete kring kärnvapen?
Men kommer vi att börja se mer amerikanska jaktplan i vårt luftrum och fler amerikanska krigsfartyg i Finska viken som är följd av det här, eller fler, vet jag, amerikanska soldater i Dragsvik, eller jag vet inte vad?
Säkert alla sådana här saker. Så mycket lokalt kanske man märker det här. Men om tanken är sådana här kalla krigets tyska militärbaser, vet du, små amerikanska städer med 20-30 000 människor, absolut inte. Ingen vill ha dem. Och de skulle vara militärt helt för sårbara. Så i små sådana här saker är säkert märker man det. Det som man inte kan understryka tillräckligt är att vi talar ju om norska, svenska, finska avtalen. Från amerikansk perspektiv, så som globala stormakter tänker på det här. De ser ju på hela Nordeuropa. De ser att nu har de ungefär likadana avtal med Finland, Sverige, Norge, kommer att ha med Danmark, Baltikum. Nu kan de planera ett vettigt storskaligt försvar. Var det finns förråd, var det finns logistiska knutpunkter, vart man kan skicka amerikanska jaktplan och så vidare.
Mm. Det som vi nu upplever är liksom historiska skeden i finländsk försvars- och säkerhetspolitik. Först blev vi NATO-medlemmar, sen stängde vi gränsen till Ryssland, och nu blir vi snart närmare allierade med USA än någonsin när vi skriver under det försvarsavtalet. Och under den här processens gång har ju liksom Finland tvingats på något sätt rannsaka sin tidigare försiktiga Rysslandspolitik, det som har kallats finlandisering. Finns det inte risk för att vi nu blir liksom lite för kaxiga och tuffa i vår säkerhetspolitik, och att den här försiktiga finlandiseringen ersätts med en aggressiv amerikanisering?
Med tanke på vad vi har sett från finska politiska fältet skulle jag säga att det inte finns en risk. Finlandisering, så som det förstås i Europa, eller ska vi säga USA, så var ju liksom mycket negativt, och man glömde ofta den djupt giftiga inrikespolitiska dynamiken som den orsakar. Så jag skulle säga att det finns en förändring, men att man kanske har gått i en hälsosammare riktning. Och samtidigt tror jag starkt på det, att, och jag vet att man har redan i vissa fall gjort det här, att man har sagt att hej, sådana övningsmoment vill vi inte göra, för att det är onödigt. Ryssland kommer som en stormakt att måste reagera på något vis. Det har ingen militär nytta, så vi gör inte bara det här. Så jag tror att den här, man kan kalla det för en försiktighet, men man kan också kalla det för en pragmatism. Att man behöver inte söka till möjligheter att provocera. Men sen om Ryssland klargör något för att provocera, då är man kanske friare att reagera. Så jag skulle säga att det är den förändringen vi ser. Istället för att man nu mitt i allt skulle börja hojta till och försöka faktiskt provocera Ryssland och visa att ha, vi är i NATO, men titta, vi har större grabbar bakom oss. Jag tror bara inte det passar i finsk politisk samhällelig kultur på sätt och vis. Finns det enskilda politiker eller människor som kan agera på det här sättet? Absolut. Men att hela systemet skulle radikalt förändra sig, det ser jag bara inte.
Charlie Salonis-Pasternak, tack för att du kom hit.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Johannes Taberman, producenten Jonna Nupponen och tekniken sköttes av Micke Andersén. Skaffa dig ett Yle-konto, logga in på arenan, följ oss där och fortsätt lyssna på oss.